Spirit, spirit, curious. 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 Då har det blivit dags för ett nytt härligt avsnitt av Spiritorious podcast. Och idag ska ni få träffa Jimmy Månsson. Jimmy är grundare av det svenska kosttillskottsföretaget Elixir Pharma. Och jag vill bara hoppa in här innan vi drar igång avsnittet och berätta att vi, Spiritorious podcast, har inlett ett spännande samarbete med Elixir Pharma. Vi var redan inne på det i avsnittet med Malin Berghagen. Hon har ju tagit fram sin produkt Rise and Shine tillsammans med Elixir Pharma. Och jag tycker att det här känns jättekul och spännande. Jag är jätteglad över det här samarbetet, för jag älskar ju allt som har med holistisk hälsa att göra. Jag har ju biohackat mig fram själv genom åren och prövat allt, tror jag. Nej, men väldigt mycket i alla fall. Och det är ju så otroligt mycket vi kan göra själva för vår hälsa och för vårt välmående. För vår kropp är ju helt fantastisk på att läka sig själv. Och vi kan hjälpa den genom att ge den rätt förutsättningar, rätt kosttillskott och vitaminer och mineraler, rätt mat, rätt näring, rätt dryck, hålla den hydrated. Det finns så mycket vi kan göra. Så därför så känns det här så himla spännande, för jag är ju som sagt, jag är nördigt intresserad av vad behöver jag fylla på i min kropp? För det är ju också olika för alla. Och det känns också kul för att jag känner att det här är ett företag som har fina värderingar. Och idag så vill jag då bjuda in företagets grundare Jimmy. För att jag känner att jag vill att också ni ska få träffa honom och höra hans resa. För han har en väldigt spännande och inspirerande historia och han har gjort en otrolig resa. Han är den före detta elitbrottaren som sadlade om till entreprenör och startade då Elixir Pharma, som han idag driver tillsammans med sin fru Heidi. Så det är ett familjeföretag där han verkligen nu får leva ut sin passion på heltid att utveckla nya produkter för hälsa och välmående. Jag ska inte säga så mycket mer, utan nu ska ni också få träffa Jimmy. Men jag ville bara också säga att just nu så har Meds upp till 25% rabatt på vitaminer och mineraler från Elixir Pharma. Så om ni blir sugna på att köpa någonting så kommer jag lägga en länk till den här rabatten i Spiritorious Bio och även i avsnittsbeskrivningen. Så där hittar ni den. Men nu över till Jimmy Månsson och min intervju med honom. Varsågoda, enjoy! Varmt välkomna till Spiritorious podcast med mig, Josefina Karlbom. Och det här är ju podden som utforskar med stor nyfikenhet, skulle jag säga, allting i livet. Vad är att vara människa? Varför är vi här? Vi pratar spiritualitet, holistisk hälsa och vi träffar fantastiska gäster. Ibland har vi lite solavsnitt, ibland pratar vi astrologi. Och idag så sitter jag här mitt emot en helt underbar man. Han heter Jimmy Månsson. Och jag skulle säga att han är superentreprenören, han är den före detta elitbrottaren och han är grundaren av det svenska kosttillskottsföretaget Elixir Pharma. I unga år så var det faktiskt idrotten som hjälpte honom framåt mycket, då skolan var en liten kamp på grund av bland annat att han hade dyslexi. Men som sagt, han hade en fantastisk karriär som brottare och den följdes sedan direkt av hans otroligt påhittiga entreprenörskap. Och Jimmy har ju då drivits av sin nyfikenhet, skulle jag säga. En stor drivkraft har ju det varit. Och nu så sitter jag ju då här framför mig och jag ska bara kort säga några ord om Elixir Pharma också, som han grundade faktiskt redan år 2000. Och det här företaget har sedan växt och växt och växt och är idag en stor spelare här inom kosttillskott i Sverige. Ett familjeföretag med härliga värderingar, tycker jag, som ni ska få höra mycket mer om nu i avsnittet. Och det de säger själva är att de vill på en naturlig och hållbart sätt skapa förutsättningar till en bättre hälsa för alla. Nu nickar du här framför mig. Så varmt välkommen till podden, Jimmy Månsson.
Tusen tack. Tack för att jag fick komma.
Alltså jag är så glad att du är här. Och jag älskar ju de här mötena när man faktiskt får ses i samma rum och titta på varandra när man pratar på det sättet. Ja, men för man känner ju också energin liksom. Så det blir väldigt härligt. Du har väldigt härlig energi.
Tack. Du med.
Jag tänkte vi bara skulle börja med så här, för våra lyssnare, för de som inte känner dig, så kan inte du berätta med dina egna ord? För du har en väldigt fantastisk, jag tycker du har gjort en sån fantastisk resa och du har en spännande historia och väldigt inspirerande historia för många. Så vill du berätta lite grann, vem är du och vad gör du i världen?
Oj.
Den lilla frågan.
Ja, den lilla frågan. Ja. Vi kan väl börja lite med vem jag är. Mm. Som du nämnde så heter jag Jimmy Månsson och är 48 år gammal och uppvuxen i Bromma i Stockholm. Jag är gift med en underbar kvinna som heter Heidi. Jag har 2 stycken fina tonårsdöttrar, Ida och Jolin. Och ja, vem jag är? Mm-hmm. Skulle nog ha sett en ganska känslig person med ganska inkännande på både energier och på omvärlden i stort. Jag är då uppvuxen i först Blackeberg och sen flyttade vi ner till Norra Ängby. Ganska nära i Bromma. Och gick grundskolan där. Hade en hel del problem med att anpassa mig. Och började ett par tre olika skolor innan jag till slut landade rätt i Alviksskolan i också Bromma.
Får jag bara backa tillbaka? För jag vet att du berättade det i en annan intervju som jag har hört. Just det här att jag menar, skolan var ju att du inte riktigt kände att du hittade kanske din plats där. Men, och att det var sen en lärare som välkomnade dig och tog emot dig. Och att det lite vände där. Det tyckte jag var så fint. Vill du berätta lite om det också?
Absolut. Jo, kronologiskt så ettan, tvåan, trean gick jag i en skola som hette Södra Ängby. Och det gick inte alls. Jag störde på lektionerna och hade inte alls något bra fokus och så. Jag tror mycket av det här hänger ihop med att när jag var 6-7 år så separerade min mor och far och familjen splittrades. Och sen att jag hade, eller har fortfarande, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi. Så istället för att anpassa mig så började jag störa helt enkelt på lektionerna och var sprallig liksom. Det är ju därför att jag var tvungen att flytta skola till Norra Ängby skola då. Och gick där i ett år och fick inte egentligen fortsätta. Och jag hade då ingen skola att gå i femman. Och till slut så var det en lärare, Kerstin Nilsson. Som tog emot mig och det var 2 månader in i femman ungefär. Och fick egentligen ordning på, hon såg vad jag behövde. Mm. Och fick ordning på mig som liksom satt med mig ett hjälplärare och såg vad jag behövde helt enkelt. Och det är jag naturligtvis oerhört tacksam, jag tänker liksom ofta på henne och är tacksam för att hon såg den här lilla förvirrade killen som hade svårt att hänga med. För det är egentligen det handlar om. Man vill ju hänga med liksom, eller lära sig eller vara anpassningsbar, men det gick inte riktigt. Så.
Men så himla fint att hon, men just det att det finns då personer som ser bakom det där och som kan också locka fram saker igen. Och ser behovet. Det tycker jag känns väldigt inspirerande och hoppfullt.
Verkligen. Och att de också kan samtidigt vara tydliga.
Precis.
Med att vara bestämda. Alltså tough love-tänket. Det är så otroligt. Jag är så otroligt tacksam till henne för det. För det, någonstans så styrde hon in mig på rätt kurs igen. Att klara av grundskolan. Och med helt okej betyg och kunna komma vidare i livet, för den perioden kunde ju lätt leda liksom till mycket mer destruktiva handlingar eller vägar in i livet. Och framförallt så sätter det ju mycket av ens grundkänsla och grundsjälvbild i skolan om man inte liksom hänger med, man inte lyckas. Och då, det får man ju också ta med sig hela livet om man då får en dålig start. Då.
Mm.
Så att, det är jag jättetacksam för.
Mm. Och så kommer ju då brottningen in i ditt liv.
Exakt. Brottningen är ju perfekt. Kommer också vara väldigt bra för en person som mig. För i skolan var jag ju ingenting. Jag var ju bara bråkig och stökig. Och fick mestadels själv.
Mm.
Till att kunna då hävda mig i brottningen. Och känna att där var jag någonting. Och där kunde jag liksom utvecklas och bygga liksom den självbild och självkänslan som jag saknade inom skolan då. Så den var otroligt viktig. Den var ju varit viktig egentligen hela livet på ett annat sätt då.
Mm.
Det ledde i alla fall vidare till att jag i början på nian var nedkallad till kuratorn, så sa hon att du har inte valt något gymnasieval. Jag tror att det var i mitten på nian. Det hade inte ens jag tänkt på att jag skulle göra. Det fanns liksom inte, det fanns inte riktigt hemifrån heller att man skulle engagera sig eller bry sig om det. Så, utan ja, livet bara ramlade på liksom med vad som kom framför en. Så då sa hon till mig att vi kände till att det finns ett brottargymnasium i Skåne. Och då sa jag, bra, då åker jag dit. Så, så att jag tog det beslutet på egentligen på stående fot. För att det kändes rätt då. Att kunna fortsätta och fokusera på det som jag liksom kände att jag kunde utvecklas i. Då.
Mm.
Och gav en skön känsla av kontroll. För att jag tror att de människorna som har utmaningar, läs- och skrivsvårigheter eller andra inlärningsproblem, de tappar en form av kontroll. Och det ser jag framförallt hos min yngsta dotter också. Att om man då känner att man inte hänger med, så det blir inte bättre över tiden. För att ju mer man liksom inte hänger med, desto värre blir det. Desto sämre hänger man med om man inte har liksom grundförutsättningarna med sig. Nyckeltal eller vad det nu kan vara inom pedagogiken då. Och så. Så att det var liksom någon form av lättnad. För då kände jag att ja, men det här med brottning, det hanterar jag. Eller det här med idrott generellt sett, det hanterar jag. Men att rätta, skriva det, eller stava, det hanterar jag inte. Det är liksom som ett typ av handicap liksom. Och jag landade ner i klippan där jättefint. Och det var en jättehärlig tid i livet. Man var ju väldigt självständig och fick lära sig att bo själv och skapa sitt eget liv. Och under de åren så låg jag också i både ungdomslandslaget och juniorlandslaget. Och det var tävlingar och träningslägen i princip varje vecka, varje helg, hela året. Eller under de åren som jag var där. Och kom väl in på det här med det jag sysslar med idag i vuxet liv, min yrke, det här med kosttillskott och vitaminer och mineraler och sånt, lite via brottningen då.
Mm.
För när man tränar på elitnivå som vi gjorde i landslaget så är det väldigt påfrestande för kroppen. Man tränar sig oerhört mycket och sådana otroliga mängder, så att man var tvungen att försöka lära sig hur man på bästa sätt liksom kan optimera kroppen och näringsintaget och så, för att orka kunna de här mängderna av träning då.
Mm.
Så det var liksom lite därför jag kom in på det här med nutrition och så.
Mm.
Och när jag sen slutade min brottarkarriär, så jag la av någonstans när jag var 20-22. På grund av ländryggsskada, så tänkte jag att vad ska jag göra nu då?
Mm.
Och då fallde det sig ganska naturligt att liksom någonstans gå vidare på det här med nutritionen och friskvård generellt sett. Det är väl lite det man kunde liksom, så att säga.
Mm.
så då startade jag en hälsobutik ute i Bromma. Och sen så startade jag en till hälsobutik.
När var det här i tiden?
Det här var 98-99 någonstans. Mm.
Hur såg det ut då i på liksom, hälsointresset? Nu är det ju så otroligt stort också. Det har ju som en boom nu med lite alternativ hälsa, alltså, och väldigt mycket holistisk hälsa och naturmedicin och sådär. Hur såg det ut då på slutet av 90-talet?
Ja, det var ju långt ifrån vad det är idag. Det var, alltså, nu är det ju nästan en folktrend liksom, att träna och försöka äta rätt och liksom äta kosttillskott och gå på dieter. Allt det här med wellness är ju någonting som ökar på i alla de länder som jag har varit och trendspanat i alla fall. Och de rapporter man läser, så är det wellness här, det är jättestort i hela världen i princip, som är utvecklad i alla fall. För att när vi får det bättre, så då vill man gärna ha det bättre så länge som möjligt. Det är i alla fall min teori av det. De basala behoven är tillfredsställda i mångt och mycket. Och så vill man då förlänga det bra livet helt enkelt.
Yep.
Men det är en väldigt, väldigt stor skillnad på hur det såg ut 90-talet. Och när jag började inom den industrin och hur det ser ut idag. Den är väldigt mycket bredare och så mycket mer mainstream då. Det var ju inte speciellt bra i början, kan jag säga. Jag hade en dagskassa på 75 kronor en dag när jag jobbade, och det är ju svårt att betala ut både löner och hyra och allt möjligt på en dagskassa på 75 kronor. Men det sparade mig att se liksom, hur kan jag på effektivt sätt marknadsföra butiken och hur kan jag driva upp det här. För någonstans så kände jag i kroppen att det här kommer komma. Mm. Den här trenden kommer bara öka.
Mm. Vad var det som gjorde att du kände den vissheten, tror du, att du vågade? För jag menar, det är också en stor grej att starta en butik med ett fysiskt lokal och produkter. Det är dyrt liksom, tänker jag. Så det är inte bara att jag startar det här, utan... Ja. Hur vågade du det?
Ja. Nej, men det är väl lite den här entreprenöriella personligheten som jag har. Att, vad tror man någonting? Man känner att det här kommer funka. Då kommer det funka.
Mm.
Det bara är så. Och då tar man de medel som står till buds. Och det, på den tiden hade man ju varken familj eller barn eller någonting, som jag jobbar ju extra på kvällar, jag jobbar som ordningsvakt, jag jobbar med så många olika liksom, jag jobbar som städare, jag jobbar som på byggen, rivare, allt möjligt, och då kunde man göra det är ju svårt när man blir äldre och man har andra obligations som familj och barn och en ekonomisk rygga som inte tillåter det. Men då kunde man ju äta nudlar bara då, så under en period, om det inte liksom fanns kapital då. Så att jag tror det fanns nog liksom aldrig någon rädsla i det, utan, eller det var bara att jag skulle någonstans.
Mm.
För att det här med skolan och kändes ju som ett enormt misslyckande. Nej, men så egentligen fanns det ingen egentligen rädsla i det, utan jag kände i magkänslan att det här kommer gå med att bara göra rätt och satsa rätt. På den tiden fanns det ju ingen e-handel, internet fanns väl, men det var knappt liksom. Så att all handel skedde ju fysiskt liksom. Och jag vet inte, jag tror också att det var en av mina fördelar, för att jag upplevde att den här kundkontakten var en styrka jag hade.
Mm.
Jag gillar att träffa människor. Jag gillar verkligen att få andra människor att må bättre. Eller få hopp. Eller känna att de får hjälp med någonting i deras, liksom, i deras liv. Då. Och det kan jag lova, att man träffar väldigt mycket människor som behöver hjälp när man står i en hälsobutik.
Mm.
För mångt och mycket så de kroniska sjukdomar de har eller andra sjukdomar, de kommer ofta till liksom komplementärmedicinska ställen eller liksom butiker eller terapeuter, för att de kanske inte har fått hjälp någon annanstans heller.
Mm.
Så att de söker liksom med ljus och lykta för att och lindra sina åkommor. Och när man då ibland fick någon att liksom må bättre eller lyckas med sin träning eller ja, må bättre i magen eller vad det nu kan vara för att man rekommenderar någonting eller man fått en byta ut gluten eller så, så kändes det väldigt, väldigt bra.
Mm.
Och det var så liksom jag successivt byggde upp verksamheten helt enkelt. Genom nyfikenhet. Alltså vad kan de här produkterna, de här ämnena, hur kan det hjälpa liksom andra människor? Och så var ganska tidigt där att det saknades ganska mycket bra produkter på den svenska marknaden som inte fanns helt enkelt, men det kunde finnas på andra länder, eller de kanske inte överhuvudtaget fanns vad jag vet, men jag saknade dem ändå. Det kunde vara kombinationer av olika produkter. Så då vaknade det här till liv, att den här drömmen om att kunna skapa egna produkter, sammansatta för att kunna hjälpa andra människor till bättre hälsa. Då vaknade jag vad du började fundera på att starta Elixir Pharma då.
Och hur hittade du till de här produkterna? Alltså hur hittade du till dem där när du startade Elixir Pharma? Du började antagligen sälja dem då i butiken, kan jag tänka mig. Men hur hittade du, eftersom det inte fanns på den svenska marknaden, hur hade du hittat det?
Ja, jag tror att man var ju lite berest då, i och med att man låg i landslaget ganska många år med brottningen och sådär. Ja, så man hade ju sett och man var nyfiken, och det var ju liksom, det var ju innan alltså internet
egentligen. Ja, exakt, ja.
Så att man var ju var nyfiken och liksom såg trender i andra länder och man var ute och tittade och sådär. Mycket handlar ju om nyfikenhet liksom, och testa själv och så då. Så det är väl lite det var så man hittade inspiration, men också att jag drivs väldigt mycket om att produktutveckla saker och ting som inte har funnits.
Mm.
Det går jag igång liksom på.
Mm.
Och varför det är så, det vet jag inte riktigt. Men jag har mina aningar. Så det känns bra att liksom någonstans plocka ner någonting som inte finns. Som kan hjälpa då. Olika individer och olika.
Det är kul också att på något sätt vara en innovatör då, som du är, tänker jag. Att det kanske är det. Och att det någonstans ligger då i att den här nyfikenheten driver dig. Då vill du ju veta vad finns bortom det här då? Och vad finns bortom det? Och vad kan man göra mer? Hur kan man utveckla den här grejen ännu bättre? Och just att skapa nya grejer. För att då, du vet ju redan vad som finns. Det är inte lika mycket nyfikenhet kring det.
Nej, verkligen.
Mm.
Det är precis så. Det hänger liksom också ihop lite med det här. Det första jag svarade på. Att det är en kille som är känslig. Och jag tror man blir nog lite känslig då. Om man liksom försöker hålla de här kanalerna öppna.
Just det.
För liksom att släppa in. Ja, alltså all energi liksom.
Mm.
Beroende på vad du ska produktutveckla. Ska du göra kopia av en konkurrent. Ja, men då behöver du nog inte så många liksom.
Kanaler.
Öppna.
Nej,
det är bara att titta. Använda intellektet. Men om du ska verkligen göra någonting som är helt nytt, som ingen har gjort tidigare, så krävs det den här öppenheten, och den är ju en tillgång, men den är ju också rätt jobbig emellanåt, för den hänger ju säkert ihop med att jag har också sådana här läs- och skrivsvårigheter, så det är jag helt säker på att det hänger ihop, och det har ju följt med en hela livet, och ju snabbare man liksom inte dömer sig själv och förstår att det också är en tillgång, så ju snabbare så blir det en tillgång och någonting man kan vila i.
Exakt.
Istället för att känna att den bara dränerar en på energi liksom.
Mm.
Allt är ju inte liksom påfunnet ännu.
Nej, det är inte det.
Nej.
Tack och lov.
Ja, och man måste ju börja någonstans. Mm. Och det tycker jag är en styrka som jag har, att kunna liksom se det och göra någonting av det.
Mm.
Även om det är, som sagt, det är jobbigt ibland, men det är också väldigt, väldigt behagligt ibland.
Vad var det för typ av produkter? Vad var det du såg som saknades i Sverige?
Jo, det var en produkt som inte fanns. Och det var en blandning mellan ett ämne som heter glukosamin och omega 3.
Vad var det bra för då?
Jo, glukosamin är ett ämne som kan hjälpa till med ledförslitning. Om man har artros så kan det hjälpa till med det. Och omega 3 är ju generellt sett bra för... Det innehåller mycket fler mättade fettsyror och bra mot inflammationer och ofta en bristvara i den moderna kosten. Då.
Mm.
Så den här kombinationen tyckte vi var väldigt intressant. Så vi skapade ett varumärke som heter Ledo 3 och satsade allt vad vi kunde på marknadsföring och ville få ut den då på svenska marknaden. Och det gick bra till en början. Sen så... Egentligen över en natt så satte myndigheterna stopp för försäljning av glukosamin som kosttillskott i Sverige. Utan det gick in som ett typ av receptfritt läkemedel. Och vi stod med ett jättelager av glukosamin blandat med omega 3 som var svårt att sälja. Så att där kunde jag ha tagit liksom stopp för verksamheten. Men då hade jag också lite tur.
Det måste man ju ha, alltså, det är den här entreprenöriella turen, man måste typ ha den ibland.
Ja.
Våga lite på att ja, men det löser sig lite så.
Ja.
Ja, berätta.
Ja. Jo, den fabriken vi använde i England, de hade börjat med en ny metod där man limmade ihop kapslarna kan man säga. Och det visade sig att den var inte så bra, för en kapsel på typ 100 kapslar läckte lite grann och det är ju inte bra alls. Så jag kontaktade dem och sa att vi har en produkt som inte liksom... Så då fick jag skicka det på läkemedelsförbränning i Uppsala, tror jag det var. Och sen skickade jag dem kvitto på att jag hade destruerat kosttillskotten och så fick jag en kreditnota på motsvarande belopp för att kunna då, ja, ta ut nya produkter hos fabriken i England. Så då var jag helt... på en gång uppe på banan igen. Då, för då fick jag en chans till. Då, och det var ju väldigt, väldigt skönt. Annars hade nog bolaget aldrig funnits idag. Mm. Det tror jag inte.
Tänk dig så små... Inte, det var ju för sig en liten grej. Men det är sådana saker som bara... Den grejen liksom gjorde att... Ja, men nu finns det kvar. Det, är så här, det stod och väl... Alltså, ett litet fel hos den fabriken... Ja. Som räddade allt typ.
Ja, det är helt ja. Otroligt egentligen, ja. Hur det är och hur livet blir också.
Ja. Ja.
Jag menar, mitt liv hade sett helt annorlunda ut. Ja. På så många plan. Det är helt galet egentligen.
Ja. Om man tänker inte, så. Liksom, ja, precis, om det inte hade blivit det. Liksom.
Så här sliding doors som du har sett i de filmerna. Ja, ja. Att liksom, det kan bli helt annorlunda.
Det var ett sliding door moment.
Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Och någonstans så det gav en ny chans och ja. All den energin som liksom kommer upp då till ytan som, för då är det naturligtvis när du står med ett lager som du inte får sälja och ja. Du har investerat allt kapital i det.
Det är ändå lite panik.
Ja, det är panik. Då ja. Känner du, vad fan ska jag göra? Det här är ju liksom, allting kommer ju bara gå åt skogen liksom.
Mm.
Så där hade jag verkligen tur och
universum var med dig som vi säger i den här podden.
Ja. Ja. Jo, men det var väl nog så.
Ja, men exakt. Ja. Ett flow
ja. Ja. Precis. Det var meant to be, kan man också säga.
Du skulle göra det här helt enkelt. Ja, ja, men okej. Så då körde du vidare helt enkelt med nya produkter.
Nya produkter och det gick väl rätt trögt i början.
Mm. Men det här måste jag bara stoppa vid då, för det tycker jag är ganska spännande, för man som entreprenör, jag är ju själv entreprenör och jag har varit i många år. Man tror ju ofta att det ska gå så himla snabbt allting.
Mm.
Att framgång ska komma direkt i princip. Och man ska kunna ta ut lön direkt. Och det är många som, och sen det är ju lätt att ge upp liksom, kanske lite för snabbt. Men där har ju du varit väldigt uthållig, tänker jag. Kan du inte berätta lite om det och den resan och så också?
Det kan jag göra. Jag vet inte var jag ska börja bara, för den är så, jag har ju haft bolaget sedan 2000. Så
ja, det är 23 har ju varit, år.
Ja, det är helt galet. Och jag ska inte säga, det har jag haft även med min hustru som är väl inblandad i ja. Verksamheten. Och,
ja, man kan väl säga att det är ett familjeföretag?
Det kan man absolut göra.
Ja, för hon är ju också så delaktig.
Ja, absolut. Hon har varit med sedan 2009 på riktigt, och innan det så var hon ju också med på något sätt, eftersom att ja, allting blandas ihop med familjen, och hon har ju fått den som varit mest hemma med barnen och under den uppväxtåren och sånt där. Så det, jag kan definitivt säga att det är en, och jag hade aldrig kommit så långt med verksamheten om inte hon hade varit med liksom från den tiden. Det krävs ett annat, en annan typ av personlighet och tänkande för att liksom man ska kunna ta dem till de nivåerna som vi har idag då. Det är entreprenöriellt tänkande, tror jag i alla fall. Jag ser i alla fall att hon matchar mig väldigt, väldigt bra i liksom hur man ska både driva verksamhet men även få familjen ihop. Alltså hur man hittar balans mellan arbete och business och sådär. Och där är hon ja, 1000 gånger bättre än vad jag är på liksom, att se balansen och hela tiden jobba efter, och sträva efter att man har en vettig fart framåt liksom också. Mm.
Vad är det hon gör? Vad har hon för roll?
Hon är inköpschef då. Mm. Men hon sitter ju i styrelsen såklart. Hon är men har egentligen ansvarig för hela orderflödena som flödar från de fabriker som vi använder. Vi tillverkar ju 95% av våra kosttillskott i en fabrik i Norge. Också en familjebedrift som vi har vuxit ihop med då. Som är också extremt duktiga på vad de gör. Väldigt noga på kvalitet och råvaror och spårbarhet och testning av allt från tungmetaller till liksom pesticider. Till, ja. Vi är väldigt trygga med de som leverantörer liksom av våra produkter. Då.
Hur hittar ni dem?
Ja... Det var liksom också en lite av en slump. För att vi försöker alltid tänka närproducerat liksom för miljöns skull och ja, ekonomin och alla möjliga olika saker. Och vi hade ju då den här engelska fabrikören, men sen ramlade jag på av en slump den här norska aktören som då kunde göra såna här mjuka gelatinkapslar som det heter på bra och säkert sätt då, med hög kvalitet. Och min hustru är ju även norska, så att jag var ju där många gånger, även från att jag inte var där på business trip, för produktionen ligger rätt så nära där min hustru kommer ifrån. Så att det var ja, egentligen en slump, men det kanske också meant to be. på något sätt. Och jag har egentligen nästan sourcat från dem i mellan 15 och 20 år. Jag vet inte hur många miljoner av tabletter och kapslar och pulver som vi har köpt från den där fabriken då. Med väldigt hög kvalitet då. Det känns ju skönt att ha produktionen i Norden. Av flera olika anledningar. Sen kan ju råvarorna kommer ju ofta från Asien, Kina och Indien, gurkmeja och ashwagandha och sånt där. Det är inte så man odlar i Sverige direkt. Nej. Eller i Norge.
Nej, precis. Men jag tycker det är spännande också då. För att, men så från 2000 och till nu liksom, så har det ju hänt väldigt mycket. Det känns som att det har växt väldigt, väldigt, väldigt långsamt. Apropå det här att man måste också låta saker ta tid ibland för att det ska bli väldigt framgångsrikt kanske. Ja. Och jag tycker det är så här bra inspiration till alla där ute som känner att man kämpar och det händer ingenting. Bara, fast nej, men håll ut lite till bara. Eller vad säger du om det?
No. Jag tror det är precis så. Och jag tror också att det är att om det går för fort och man kan få succé så hinner inte de andra delarna med i livet kanske. Och det ändå inte blir succé på ett större plan liksom, eller bredare plan i livet. Jag tror du måste få mogna.
Mm.
Jag är helt, eller jag i alla fall är övertygad över att det är lite det som är succéfaktorn. Att man, det måste få ta tid. Att, jag tror den här branschen också som, alltså wellness eller liksom kosttillskottsbranschen, den är både snabb och långsam samtidigt. Det är ju en förtroendebransch, för att det du stoppar i munnen vill du gärna känna att du är trygg att stoppa i munnen. Så. Och har du ett brand som har funnits på marknaden väldigt länge utan att ha några liksom, dåligt rykte eller så, då kan du din sak och du är seriös liksom, som aktör. Därför tror jag att många som kommer med riskkapitalpengar och tror att de ska in och ta över den här marknaden, de lyckas inte. För att konsumenterna är mycket smartare än så.
Mm.
De, även om de inte på detaljnivå kan ingredienserna 100% fullt ut, så känner de på design och approach att det här är, det är uppblåst med massa med pengar. Det finns kanske inte den här substansen, det här kunnandet i liksom, i produkterna. Och jag kan ju säga att jag är ingen egentligen superduper produktexpert. Det har jag liksom inte haft möjlighet till att bli. För att man driver ett bolag så är det så många andra faktorer som man måste kunna hantera också. Allt från liksom medarbetare till bolagsstyrning generellt sett. Men däremot så tror jag att jag är rätt bra på att kunna attrahera bra liksom, kunniga personer in i verksamheten. Och i dagsläget så, alltså jag kan inte säga det, liksom, kan inte stryka under det mer, men vi har otroligt bra medarbetare. Mina kollegor är liksom, jag tycker de är, om man tittar, det är klart man blir hemmablind, men om jag tittar mot liksom konkurrenter, det är så stor skillnad på kompetensen, tycker jag liksom. Och inte bara kompetensen, utan på hur vi är mot varandra och liksom företagskulturen generellt sett hos oss liksom. Det kommer inte gratis. Det är någonting som man har fått liksom kämpa och förstå sig själv och liksom en rad olika saker som har kostat jättemycket tid och energi. Men det är också tillbaka till det här som du var inne på, att att bygga någonting som ska vara länge, det borde ju rimligtvis ta lång tid att bygga.
Det har du ju så rätt i. Det har vi pratat om också, det här med att du ska inte göra det här för en säsong, utan du ska bygga ditt legacy liksom.
Ja.
Och då måste du också få ta tid att göra det.
Ja.
Ja.
Och är man bara inne för stålarna, pengarna, då är det helt omöjligt. Det är en omöjlig ekvation i alla fall, tycker jag, i vår bransch. Utan då ska man ju bygga för någonting som ska vara 100 år. Mm. Eller det ska kunna liksom någonstans, produkterna ska kunna klara väldigt, väldigt lång tid framåt. Organisationen, alltså själva företagskulturen och vision, allting ska liksom klara lång tid.
Mm.
För naturligtvis kommer det komma bättre produkter än våra produkter. Det är ju hela tanken med utveckling. Men då ska ju vi vara där och utveckla ännu bättre produkter än vad vi är idag.
Mm.
För att vi har en vision som säger att vårt primära mål är att hjälpa människor till ett friskare liv. Då måste man utveckla den biten hela tiden också. Mm. Och se produkterna med nya ögon. Och det är klart det är energikrävande och så, men det är en hela förutsättning för att man ska utvecklas liksom.
Spiritorious. Men vad skulle du säga har varit några vändpunkter, liksom några sådana där härliga, om vi ska göra några nedslag, för det är ju en sån lång resa liksom.
Mm. Det finns ju många, eller några av de här episoderna som har varit liksom mer eller mindre påfrestande, som då jag, Heidi och kollegor fått hantera och liksom kravla oss ur, och sen så på nya mål som då visar sig väldigt, väldigt effektiva. Och en var bland annat att en strategi som vi la om var att satsar väldigt hårt med bland annat Apotea som började komma igång riktigt ordentligt 2013-2014. Jag såg en frisk fläkt i det bolaget, hur de liksom mötte marknaden. Och, så vi började samarbeta med dem och även liksom nästan produktutveckla ur det som vi såg de hade hål i sitt sortiment för. De kunde distribution och försäljning och sånt där, alltså e-handel, det kunde inte vi. Men vi var duktiga på produktutveckling och marknadsföring och branding. Då. Så det gäller ju att kunna liksom se och identifiera vilka samarbetspartner man ska liksom gå på och jobba med. Och vilka som passar med en. Och att det finns en lojalitet mellan liksom de här företagen då för liksom kunna nå succé, för att kunna bryta ny mark. För det här var ju verkligen ny mark.
Mm.
2010 så släppte monopolet på apoteken och det var en frihandel på ett helt annat sätt. Och det mycket lättare. Och, alltså flera apotek kom till och flera kedjor kom till. Och att kunna välja det, förstå sin egen storlek och sitt eget, liksom, hur stor man är som brand. Och välja rätt spelare och rätt kanal och sånt. Det är någonting som jag är stolt över. För det har bidragit väldigt mycket till vår succé. Från att liksom ligga någonstans på 10-15 miljoner omsättning. Till att i år komma omsätta 100 miljoner på kanske 5-7 års tid. Liksom. Så det är någonting som jag är väldigt, 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 väldigt stolt över. Jag att vi har lyckats.
Jag förstår det. Och jag tycker det är så spännande att det du liksom, nästan som att receptet är ju att du har verkligen lyssnat väldigt mycket på din magkänsla. Alltså på din, det här känns, jag vet att du har en så stark koppling där till vad du tror på. Och en så här framtidsvision på något sätt. Mm. Så att du inte låter några rädslor komma in där och störa ut på något sätt.
Nej, samtidigt så ska jag säga också att när min magkänsla, eller först och främst, de gånger, det har jag gjort också i mitt liv, som jag inte har lyssnat på. Jag har tryckt undan den och sagt, nej men det orkar jag inte höra på. Nej. Då har det blivit pannkaka.
Ja.
Garanterat pannkaka. Det har inte blivit bra. Det är liksom, det är en sanning för mig. Mm. Och den andra sanningen det är att den är svår att lyssna på magkänslan när man inte mår bra.
Just det.
För att då vet man inte, är det för att jag inte mår bra som det här inte känns bra? Eller skulle det känns bra om jag mår bra?
Sånt. Mm. Vad har du gjort då när du inte har mått bra? Då har du liksom bara, okej, jag måste chilla tills jag känner mig bättre innan jag fattar beslut.
Ja, och det är inte alltid det går så bra att göra det.
Nej, alltså, nej exakt. Man måste ju tyvärr fatta beslut.
Ja, man måste det och då får man någonstans liksom försöka tvinga ner sig i någon tillstånd som gör att man kommer tillbaka till det, liksom, det som man i grunden står för, grunden tror på. För någonstans så kommer det här fram förr eller senare. För är man ledare, och då förhoppningsvis så ska man ju ha liksom, sina kollegor att de följer det som man, liksom, det man tror på. Mm. Och det man vill, dit man vill med liksom, verksamheten. Och om man inte riktigt tror på det själv.
Mm.
Kommer inte kollegorna tro på det? Så är det. Man måste ju tro på det och känna att man är rätt 100% själv.
Mm.
Och i vissa delar i livet, perioder i livet, då är man ju lite osäker. För då kanske man har behövt ta ut nya riktlinjer. För att samhället förändras och verkligheten förändras. Det är ju hela tiden en pågående förändring.
Mm.
Och då måste man ta ut nya. Och just när man börjar ta ut nya spår. Det är då det är som värst.
Mm.
För då vet man inte riktigt. Är det här rätt? Eller är det fel? Eller är det egot? Eller finns det en sann liksom, vision i det här? Är det här jag vill själv hålla på med? Alltså det är 1000 miljarder olika frågor som håller på liksom plågar den innan man liksom får den här, man kan staka ut den här vägen ska vi liksom.
Mm.
Både då på personlig plan men även då med företaget.
Mm.
Det är ju samma som nu, vi växer ju jättebra och jättemycket. när det kommer in mera och det går snabbare, då har man ännu mindre tid att liksom känna efter, är vi på rätt spår?
Mm.
Med verksamhet. Är man själv på rätt spår i sitt liv? Är det det här man vill hålla på? Ska man byta roll? Ja, det kommer mycket sådana, och då är det svårt att både lyssna på magkänslan och känna av de här subtila känslorna och känslolyttningarna som man måste känna hela tiden för att ett, må bra och två, må bra framåt och många år framåt. Då.
Ja, men exakt.
För jag tror att det är ju, den ena är ju, det är tillbaka till den här balansen man alltid pratar, liksom, man ska leva i nuet, men du måste ju också lägga planer framåt, annars så det blir ju som man tänker sig, så att säga. I alla fall så tror jag det väldigt mycket, att det du har som vision och det du tänker, det är så det blir.
Mm.
Så
det gäller att hålla koll och styr på sina tankar och visioner.
Oh.
Det är ju det. Men jag vet också, du och jag har ju pratat innan, och jag vet ju att du mediterar mycket.
Ja.
Att det har varit ett väldigt bra verktyg för dig.
Ja, det tycker jag helt klart. Den förlänger den här responstiden mellan känsla till action. Alltså retning till, liksom, till att gå action på någonting. Jag hittar inte riktigt bra ut. Typ av vad det heter, men alltså jag känner, alltså när jag mediterar regelbundet, som jag gör i princip varje morgon, för vardagsmorgonar innan familjen vaknar, så känner jag att får jag en impuls till att säga någonting eller göra någonting, så finns det större glapp innan jag gör det. Det tycker jag är den stora vinningen med meditation. Då.
Mm. Ja. Och det kan ju precis det där lilla utrymmet du behöver för att att magkänslan ska komma. Inte gå med det som egot alltid säger kanske. Det kan vara precis den där lilla pausen du behöver för att fatta rätt beslut.
Ja, eller bara inte fatta något beslut.
Nej, sant också. Inte göra någonting, ja. Exakt. Inte säga någonting.
Nej, bara vila i det. Liksom, ja. Att det kommer lösa sig när det är dags att det löser sig.
Kunna våga släppa lite också.
Ja,
mm.
Så definitivt så tror jag viss rutiner, alltså meditation. Var ute mycket i naturen är otroligt viktigt för mig, att verkligen kunna få vara ute mycket. Och träning, löpning, yoga, alla de här sakerna är ju det är nycklar liksom för att få ett liv att fungera.
Mm.
När man har barn och företag och hus och hem och alla obligations som det innefattar.
Men exakt. Mm. Det är så många obligations nu för tiden.
Ja, det är så många. Det är det. Och i det här tidsserien när allting kastas in igen via internet och sociala medier och nya ställningstaganden, när man hoppar från ena intrycket till det andra.
Mm.
Jag tror människor som är känsliga, alltså för den, det är otroligt dränerande, och man måste vara disciplinerad och liksom skala av de sakerna, annars orkar man inte.
Nej.
Vissa orkar, men de kanske inte har ett visst filter där det på naturligt sätt filtreras bort.
Mm.
Men jag är inte så, utan jag måste verkligen stänga av. Och en av de bästa, det är ju att vara ute och liksom gå i naturen och plocka svamp eller bär eller något sånt där. För det är ingenting man kan rätta där. Det är inga stenar du behöver lägga till rätta för att förbereda någonting eller vara förberedd inför någonting som man behöver vara det. Utan där är det bara frid i sinnet och återhämtning. Liksom.
Mm.
Sen kan man ju tycka att det är lite tokigt samhället i att man måste liksom använda sig av de här verktygen hela tiden för att må bra.
Mm.
Då kan man ju tänka att det är något som är lite knäppt med samhället också. Att liksom, det går så himla fort med tekniker och liksom alla sociala konton, och att man inte håller sig up to date där. Så
försvinner du.
Ja, exakt. Ja, men så är det ju.
Mm.
Upplevelsemässigt är det ju så.
Man gör ju såklart inte det.
Nej.
Men känslan är ju, för allting är så himla snabbt och det är så mycket nu hela tiden. Och så nytt.
Precis. Mm. Det är väl aldrig i den här liksom, evolutionen som vi har haft så här, känns det som, där du trycks in i så mycket olika sammanhang hela tiden.
Mm. Men, nej, det är inte konstigt att vi alla går runt och känner oss helt ofokuserade och bara, hur ska man liksom, det blir som ett ständigt tryck på allt och alla. Och då, det är ju liksom, jag tror att vi måste ha tekniker, alla vi, och sen får man väl hitta de tekniker som passar en. Alla, vi är alla individer. Vi är också alla en på ett sätt, men vi behöver hitta de teknikerna som passar oss, för vi alla är inte likadana liksom. Vi kommer alla ha sina olika. Men naturen tror jag för sig, om inte det typ är något så här, bara så här generellt, att det borde hjälpa, det typ måste hjälpa alla, tänker jag.
Ja, det tror jag också. Ja. De som säger att blir stressade av det och går ut i naturen, de känns ju som de liksom har tryckt undan det behovet.
Mm.
Så det är klart man inte kan generalisera, men jag tror att det är så basalt. Alltså det är så otroligt liksom viktigt för människan att känna, ha en kontakt till, ja, till jorden och till liksom naturen och, mm. och så. Det står klart för mig. Tycker man, eller de som inte känner det, då tror jag att de trycker undan vissa saker för att orka med eller liksom hantera tillvaron då, faktiskt. Men då blir det ju, i alla fall för mig, om jag trycker undan de känslorna och blir liksom fyrkantig själv, då tappar jag så mycket av min egen liksom livsglädje och intuition och alltså alla de magkänsla, alltså det skalas av liksom. Man blir mera som en robot istället för en inkännande, empatisk varelse. Så.
Det vill vi ju vara. Även om allt runt omkring oss är lite crazy, så vill vi fortfarande vara där och inte stänga av, tänker jag.
Precis. Ja. Det är det som är livet liksom.
Ja. Spiritorius. Kosttillskott är ju så brett.
Mm.
Och där vet du, det där kan ju vara, men allt ifrån så här vitaminer, men det kan ju också vara, som du har varit inne på, så här ashwagandha och så här mer adaptogener. Vill du gå in lite på det? För det tror jag lyssnarna tycker är väldigt, det skulle jag väl också vilja veta mer om, så här, vad har ni för grejer och vad finns det där ute liksom?
Ja.
Och vad är det för skillnad?
Ja, vi börjar med begreppen lite.
Ja.
Begreppen är ju att vi säljer ju bara kosttillskott och en medicinsteknisk produkt för IBS, men annars är det kosttillskott. Och kosttillskott är ett samlingsbegrepp av vitaminer, mineraler och örter, kan man säga. Och dra det så. Det kan man säga definierar kosttillskott. Men sen har du sportnutrition, som är en relativt ny definition, och det är ju då protein eller kreatin och BCAA och de här olika produkterna. Det säljer vi inga av ännu, men vi har planer på det. Och när folk frågar vad jag sysslar med, då säger jag, men jag driver företag som säljer kosttillskott. Då säger de alltid nästan, ja, men då säljer du proteinpulver och sånt. Nej, jag gör inte det, utan vi säljer vitaminer, mineraler, spårämnen och omega 3 och så örtbaserade kosttillskott som ashwagandha och så. Så det är liksom själva begreppen då. Sen är det ju att ge ett tillskott till kosten, för det är ju precis egentligen vad det är.
Mm.
Att om man har för låga halter med D-vitamin till exempel, ja, då kan det vara bra att ta tillskott med D-vitamin. Men om du är väldigt, väldigt trött och du har höga halter av D-vitamin, ja, då kan det vara bra att ta ginseng.
Mm.
För ginseng har en annan liksom effekt då, i kroppen, och tillsättan av vitamin eller mineral eller spårämnen och så. Då är det ju ingen brist egentligen. Då kommer vi in till så kallade adaptogener. Ashwagandha är en adaptogen och ginseng och rosenrot är adaptogener. Och det man kan säga, generalisera, att man kan säga att de normaliserar saker och ting. Så är man väldigt, väldigt trött, då kan man bli piggare av ginseng till exempel. Och är man väldigt, väldigt pigg, så kan man faktiskt bli lite tröttare utav ginseng. Så den normaliserar, det är så man kan sammanfatta adaptogenerna om Hur jag skulle förklara det i alla fall. Då. Mm.
Det tycker jag är så spännande. För jag tar ju ashwagandha.
Ja.
För att lugna ner mig.
Ja.
Inte för att bli piggare.
Nej.
Men det var, jag tror att det var du som berättade att det även kan vara. Alltså just att den kan faktiskt verka åt andra hållet också. Om du är väldigt, väldigt trött och seg. Då kan den också verka uppiggande.
Ja, precis. Kanske inte liksom som koffein du... eller sådär. Nej. Utan mer att liksom du ger kroppen de förutsättningarna till att hitta den här balansen mellan liksom tillbaka till ursprungsläget att som den vill ju den vill ju fungera så att säga.
Men det är något det är ju fint, det är den där balansen på något sätt. Att hitta en balans i att inte ska vara som koffein då är jätte att man blir superhyper ibland.
Nej.
Det blir inte det med den här typen av produkter.
Nej.
Rosenrot, det tycker jag, det är det jag är lite intresserad av. Vad är det, vad är det för något?
Ja, det är ju också tillbaka till den här med adaptogen. Även om den tycker jag fungerar lite annorlunda rent liksom känslomässigt. Jag kan ju bli väldigt, väldigt liksom nästan spidad av rosenrot. Medan andra människor kan äta 4 tabletter stark rosenrot. Och de blir ja, mera liksom bra... normal energinivå liksom under dagen, kanske lite mera. Så man reagerar ju olika på de här örterna också från person till person, precis som alla reagerar olika på koffein då.
Mm. Och nu blir man ju då direkt så himla nyfiken på, okej, men vad är så här guldklimparna liksom?
Mm.
Vi har pratat om omega 3 och det tror jag det är någonting som väldigt många pratar om, hur viktigt det är att liksom fylla på det om man inte redan har det då. Men det verkar ju vara som att det är ändå lite svårt för oss att få det där behovet fyllt generellt faktiskt just nu.
Ja, nej men absolut. Och jag tror
vad är det som är så bra med omega 3 egentligen?
Ja, det är ju en av mina absoluta favoriter för det. Det har ju hjälpt mig i mitt huvud, upplever jag. Det är ju bara upplevelsemässigt. Jag vet inte hur det skulle vara om jag inte åt det. Men jag har ju, båda mina döttrar har ju dyslexi och jag är inte utredd, men det skulle jag förvåna mig om jag inte hade det.
Mm.
Jag tycker ju att jag blir betydligt, betydligt bättre av att äta omega 3 just för det här med stavning och sånt. Även om jag har långt dit att känna att jag har full kontroll på det så jag upplever definitivt att det har hjälpt mig. Och varför jag tror att den är så olika också från person till person, det är att jag tror att man förbrukar mera av vissa ämnen i omega 3 i hjärnan än de som inte har den här utmaningen.
Mm-hmm.
Alltså dyslexi, EPA till exempel, det är en del av en omega 3-fettsyra. Jag har läst en del studier på att det är hyperaktiva barn och sådana personer som jag, som de har en högre förbrukning av den i liksom i hjärnan.
Mm.
Det är ju också, omega 3 är ju essentiella, det vill säga livsnödvändiga fettsyror, flera mättade fettsyror som vi behöver för att egentligen överleva och må bra.
Mm.
Och nu i dagsläget liksom i det moderna samhället så har omega 6 smyger in sig mycket mer liksom i den moderna kosten. Där man har margarin och det är egentligen liksom härdade fleromättade fettsyror kan man säga och med högre halt av omega 6. Och då blir det en obalans i kroppen. Och den tror jag, de har skrivit mycket om det, att det ökar då de här inflammationerna i kroppen om man äter för mycket omega 6 gentemot omega 3. Då. Och då tror jag att det är väldigt bra att ta tillskott. Alternativt att man äter mycket mer viltkött, fisk, ekologiska produkter, valnötter och sådana födoämnen då, som har en betydligt högre omega 3 än odlad lax till exempel. Eller,
så det behöver vara viltfångad fisk menar du då egentligen?
Ja, absolut. Så är det ju så.
Och viltfångat kött säger du också?
Ja, för det är ju det är klart att det är en viss skillnad på liksom, köttkvaliteten på en älg eller en vanlig kossa liksom, beroende på vad de äter och så vidare. Äter man en liksom bra varierande ekologisk kost, då är det inte alls säkert att du behöver några kosttillskott. Alltså i form av vitaminer och mineraler och spårämnen och sånt. Örtpreparat som ginseng, rosenrot, ashwagandha och sånt. Men det är ju två skilda saker mellan D-vitamin eller omega-3 och liksom ashwagandha. De har ju fullständigt olika liksom, funktioner i kroppen då. Det är inte så att man har brist på ashwagandha. Det är inte så det funkar. Men man kan ju brista D-vitamin som jag tror väldigt många människor har. Och om man ändå går in på D-vitamin så är det någonting som jag verkligen också rekommenderar folk att ha lite under lupp då. För att vi är ju inne mer än vad vi var tidigare. Och vi smörjer oss betydligt mer med solskyddsfaktorer nu än vad vi gjorde tidigare. Och det blockerar vår egen produktion av D-vitamin. Det vill säga att bara på de två områdena så gör det att vi inte liksom, vi får inte i oss de mängderna som vi skulle behöva. Även om Livsmedelsverket berikar vissa livsmedel så är det ju långt ifrån de nivåer som jag tror vi behöver. Och det hänger ihop med så mycket saker, D-vitamin. Allt till immunförsvar, till mående generellt sett, till en rad olika sjukdomar om man går kring med brist. Då. Så det tycker jag att man ska kolla upp. Då. Och jag brukar säga det, om man liksom är osäker och man inte bara ska, jag tycker inte man bara ska äta kosttillskott som det är, liksom, i alla fall vitaminer och mineraler. Man ska undersöka, har jag behovet av det eller har jag inte? Att äta bara random, det blir svårt att veta om man behöver eller inte.
Nej, men exakt.
Jag gör en gång per år en blodanalys för att titta hur jag ligger på mina värden. Och det har jag mycket för. För då ser jag, och även jag som jag tycker har koll liksom på mina vitamin- och mineralstatus kan liksom ha lite låg på B12 och lite låg på D-vitamin och sådär. Så att man får svart på vitt liksom. Att
men exakt.
Så här ser det ut då. Sen är det ju lite annorlunda då med den här mera örtmedicinerna, man säger, liksom, som också hamnar i kosttillskott som har mera en påverkan på nervsystem och just på det. Energinivåer och sånt där. Då. Sen har vi då ju någonting som fortsätter på kosttillskott där vad jag rekommenderar. Och så där. Du har ju magnesium, otroligt viktig mineral. Har liksom försvunnit väldigt mycket ur den moderna kosten för vi raffinerar maten så mycket, vi använder så mycket bekämpningsmedel och konstgödsel och etc, etc, etc. Plus att vi stressar betydligt mycket mer än vad vi gjorde tidigare och det är också urlakar magnesiumnivåerna. Och det resulterar i sin tur att man får kramper, blir orolig, kalciumlagring blir sämre, massor med olika processer i kroppen som blir påverkade. Och så här kan man nog fortsätta egentligen på många saker. Selen, samma där. Det finns inte alls i samma mängd liksom i jordbruket som det fanns tidigare. Man låter inte jordarna vila längre. Nej. Utan allting ska effektiviseras. Och då urlakar man många av de här mineralerna, bland annat selen. Som är jätteviktigt för immunförsvaret och liksom en rad olika funktioner. Då. Men jag tror som sagt vi är nog bara början på det här. Alltså för att kunna liksom verkligen kartlägga och se hur man ska förhålla sig till det. För att vi människor gör så mycket tokiga saker med maten och våra levanden. Så att vi för att kunna parera det så bör man försöka hitta tillbaka till liksom en mer en balanserad livsstil. Liksom. Om man då talar om vitamin, kost i skotten då, den delen. Så det är ju, i bästa världen ska det inte behövas.
Exakt.
I bästa världen ska det absolut inte behövas. Det ska ju vara en väl balanserad kost med antioxidanter och spårämnen, aminosyror och proteiner och allting. Det är ju det absolut bästa. Men så ser det ju inte ut riktigt idag. Det är liksom de här tre hjärtefrågor. Magnesium, det här med jordarna och den andra, eller första magnesium, det andra är D-vitamin, att vi smörjer oss för mycket. Alltså det, jag har gjort något tokigt vid människor att liksom undvika solen för mycket. Och det här med omega 3, att vi får för mycket omega 6 och för lite omega 3 i den moderna kosten. Sen finns det ju naturligtvis tusen andra saker som aspartam och GMO och jättemycket som man kan ifrågasätta om det är så jäkla bra att vi gör med maten och så också.
Ja, gud tack, det var så bra. En härlig liten sammanfattning av, ja men det var fint att få höra de här tre dina hjärtefrågor och det är liksom vad du tror kring de sakerna. Jag tänkte på också om vi ska gå in lite grann på kanske vad är det då som, för du, jag tycker att man har fått en bild av det liksom, eftersom vi har fått en bild av dig här nu på något sätt och hur du tänker kring företagen och entreprenörskap och hur du vill bygga det här bolaget framåt och sådär. Men vad, liksom, när man tittar på, vad är det som särskiljer dig mer om du skulle säga det med egna ord? Så här, varför ska man välja era produkter?
Ja,
det finns så himla många där ute nu. Så.
Ja, jag brukar, det är andra som har frågat mig liknande. Jag brukar säga att jag själv och jag säger till kollegorna att vi ska produktutveckla produkter som vi själv vill äta. Mm. Eller ge till vår familj eller våra barn.
Mm.
Det är ju, då blir det ganska klart att man försöker att välja liksom, såklart de bästa råvarorna, de bästa recepturerna och sen att produkterna ska fungera liksom, så som man säger att de ska göra. Att kundlöftet är så liksom ärligt som det går. Vi har ju som sagt tillverkar ju hos en jättefin liksom, fabrik i Norge med eget labb, de testar alla produkterna, både alla råvaror som kommer in och färdig produkt och så får man att de släpper ut dem. Vi får batchanalyser såklart och så vidare som vi själv gör stickprover på för att säkerställa att de innehåller de mängderna som vi deklarerar. Sen är det tror jag liksom, det är en generell liksom känsla som vi ska ha som vi har när vi liksom produktutvecklar att de ska ha effekt liksom. Eller, sen får vi ju kompromissa med liksom vissa delar i produktionen, annars så går ju produkten inte att sälja för de blir för dyra. Och då är ju ett, lanserar vi dem inte för att de kommer inte kunna gå, alternativt att vi drar ner mängden aktiv liksom ingrediens och släpper dem ändå för att se, vill marknaden ha de här produkterna trots att de inte har de här högsta doserna eller något sånt, för det finns ingen ekonomi i det. Och det vet vi inte. Man vet ju inte vad marknaden är, liksom, är beredd att betala för produkter. Men vi utgår alltid ifrån att liksom, vi tar de doser, de råvaror som vi själva vill äta. Mm. Det är det liksom grund.
Det låter som en fin filosofi tycker jag. Och då vill jag också höra lite om framtiden känner jag nu.
Mm.
Vad tror vi kommer på kosttillskottsmarknaden framöver? Du och jag har ju pratat lite svampar och sånt förut. Mm. Vad tror du? Vad ligger i pipen?
Ja. Först och främst så tror jag att det här med tester kommer öka väldigt mycket.
Mm.
Jag tror att i framtiden så har du, det här trodde jag för 20 år sedan, du har typ en home doctor som du stoppar ner fingret i. Mm. Och sen tar du blodprov eller scannar på något sätt och sen puttar du ut ett recept. Du har lite högt blodtryck eller du behöver fylla på med dittan eller datten eller du har för låg vätskenivå eller vad som helst. Det tror jag kommer bli väldigt mycket i framtiden. Alltså tester, alltså hur du testar din allmän status typ nästan varje dag då, på ett eller annat sätt. Det tror jag jättemycket på. När det gäller framtid och liksom, så tror jag väldigt mycket på svampar. Allt från vanliga liksom, de här chaga, alltså sprängsticka som växer på björkar i Sverige och liksom Norden. Men även lion's mane som har effekt på immunsystemet. Minne, koncentration och sånt där. Det tror jag kommer.
Mm.
I vilken grad det vet jag inte. Jag ser inte riktigt jättestora trender i USA som brukar ligga 2-4 år före Sverige. Sen, men annars, en annan väldigt intressant ämne egentligen, och det är psilocybin som finns i de här magiska svamparna som de forskar väldigt mycket på. Pågår studier på Karolinska där, på depression och sådana saker. Jag är jättespänd på att se hur, hur det utvecklas, för att det ligger ju någonstans, även om det aldrig kommer säljas som kosttillskott tror jag, så kommer det ju...
Inte i Sverige i alla fall.
Nej, inte i Sverige i alla fall. Så är det. Och gör det till slut så kommer det ta väldigt, väldigt, väldigt lång tid, och det kommer vara reglerat till en viss mängd och så vidare.
Men,
det ska bli väldigt spännande att se vad de här studierna kan resultera i, om, om liksom vi kan hitta något annat sätt att behandla depressioner eller PSDS, de här liksom svåråtkomliga trauman som folk springer och lider av. Det tror jag väldigt mycket. Men jag tror också att sportnutrition, protein och liksom de här olika liksom prestationshöjande produkterna också kommer bli mera mainstream. Och för att de ska kunna bli mera mainstream så tror jag att man måste hitta bättre sätt att kommunicera till den målgruppen. Det vill säga att inte ha med typ muskeluppbyggnad och bodybuilding, utan det handlar om att reparera musklerna efter hård träning. Eller förebygga muskelnedbrytning eller sådär. Det blir som en, och då tror jag att man ska tänka väldigt mycket clean label, alltså inte aspartam utan naturliga smaktillsatser, ja, när producerar vassle och sånt där, för att liksom att det ska bli mer holistiskt. Det tror jag också i nästa steg. Att det inte bara står naturliga kosttillskott, utan det faktiskt är det också.
Ja.
Ja. Och vi ser ju att våra kunder är mera och mera noggranna med vad, få en fullständig deklaration på våra produkter, vad det faktiskt innehåller. Liksom.
Så, men så tror jag att det är. Ja. Jag vet ju själv, jag läser jättenoga.
Ja.
Men jag tror att man är, eller det, många är det i alla fall.
Ja.
Inte alla såklart, men att man blir mer och mer medveten. För att all information finns ju också out there nu.
Så är det.
Och man gillar ju faktiskt att forska lite själv och dubbelkolla saker själv innan man gör, stoppar i sig saker och så.
Ja.
Och vara lite noga.
Ja. Och sen tror jag också att det liksom, jag tror att det kommer också komma en form av människor som försöker hitta en balans mellan liksom det här med att inte leva för asketiskt och liksom njuta av livet i liksom i normala mängder, för att få ut så mycket som möjligt av livet, att inte liksom späka sig själv i alldeles för hårt liksom för att försöka må bättre, utan...
Nej, men maximera den här biohackandet. Det är ju många som gör det, och man kan nästan bli... Jag har själv varit där och nosat och liksom nästan blivit helt besatt och inte så... Åh, men nej, jag kan inte äta det här, jag kan inte äta det här. Det nästan blir lite som en... Det blir lite för mycket. Du menar att det är... Ja, att det ska finnas lite balans i det där också. Kan det vara nyttigt?
Ja, alltså jag tror att i alla fall... Alltså om vi tittar på... Vad jag har förstått, alla stora religioner har väl någon faste period.
Mm.
Ja. Och det tycker jag är sunt. Man låter liksom resetta kroppen på något sätt. Men att göra det hela tiden, det vet jag inte.
Nej.
Samtidigt ska jag säga att ju mer jag är i den här branschen, ju mer, desto mindre förstår jag.
Mm.
Det blir så komplext allting, och jag har kommit till insikt att det finns lika många dieter som det finns människor.
Mm.
Alltså... Vad din vitamin-mineralstatus är, det är ju helt oväsentlig gentemot min, om man ska ta liksom någon form av jämförelse. För det är ju, det förändras ju nästa timme beroende på vad du äter. Alltså, man kan liksom inte, alla måste hitta sitt sätt för att hitta liksom balansen till kost och sömn och vila och att leva så hälsosamt som det går.
Mm. Och njutningsfullt.
Ja, och njutningsfullt. Mm. Precis. Jag kan inte komma med några pepingar till någon. Utan jag försöker hitta mitt sätt att få ut så mycket av livet som det går. men ändå försöka vara hälsosam. Alla får hitta sin väg liksom.
Mm. Ja. Om du skulle vilja, tänker jag skulle kunna sitta här och fråga dig 1000 frågor känner jag. Jag tänker att vi ska börja avrunda snart, men om du skulle vilja skicka med någonting så här, till lyssnarna mer. För jag vet att det spelar ingen roll om jag frågar dig så här, vilka kosttillskott har du? För att som du säger, ja, det säger någonting om dig, men det säger ju inte någonting om vad jag ska ta för någonting. Så att då tänker jag med så här istället, är det någonting så här som du känner att du vill skicka med till lyssnarna här ute? Någonting? Något litet råd? Något tips? Bara någon saying?
Ja, nej, men jag har en grej som jag tänker på som jag tyvärr, jag åker på den själv emellanåt, och det är ät med magen, inte med intellektet. För om man äter med bara intellektet och huvudet, då kopplar man ju bort egentligen de här sakerna som kroppen försöker säga till dig. Att du kanske behöver animaliskt protein. Du kanske behöver någonting annat som du kräver över. Som till exempel gravida som har en annan liten varelse som äter av en. De kan ju få cravings och äta massor med olika konstiga saker. Och det är i alla fall vad jag tror hänger ihop med att de har en viss vitamin- och mineralbrist eller näringsbrist. Och skulle det vara så då att man då ignorerar den känslan bara för att den här dieten säger att jag ska bara äta sallad den här veckan, då blir det fel, tror jag.
Mm.
Jag tror att vi är mycket mer intelligentare liksom, i vår kropp än vad vi är i våra huvuden ibland. För där i huvuden så är vi så rädda och det är massor med andra saker som ställer till det liksom, och sätter förbud eller att man ska försöka njuta.
Ja, men faktiskt att lyssna på kroppen som du säger, den är så jäkla intelligent. Det tar jag till mig jättemycket verkligen.
Mm.
Tack för det otroligt fina rådet. Ja, Jimmy, tack så hemskt mycket för det här samtalet. Gud, det är mycket själv. Och mycket rolig inspiration och många insikter här måste jag säga. Tusen tack. Mm. Och var hittar man dig om man vill följa dig?
Ja, jag finns inte på Instagram och sådär, men jag är Elixir Pharma Instagram och jag har en mailadress som är jimmy.manson@elixirpharma.se. Elixir Pharma Facebook. Och så ja, det är de plattformarna, men annars så är jag inte sådär jätte social på nätet så. Faktiskt.
Nej.
Jag hinner inte. Ja, men det är riktigt gammalt, men det
eller jag vet ett brev. Inte.
Ja, ett brev precis. Nej, men
mail funkar ju fint.
Mail funkar bra och jag ställer gärna eller svarar gärna på frågor som kommer in. Det kan ta en liten stund, men det kommer svar.
Mm.
Jag lovar.
Vad fint. Tusen tack, Jimmy. Mm. Hoppas tack. Vi ses igen här snart.
Ja, det hoppas jag.
Ta hand om dig. Ha det bra.
Hej då.